Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag tala om någonting som ligger på mitt hjärta. Och det är det här med det kristna livet. Att verkligen vara seriös och ta sitt kristna liv på allvar. Att vara kristen, det är ju någonting som verkligen ska sätta sin prägel på hela vårt liv. Så att det blir ett liv som är helt skilt ifrån ett liv utan Gud och utan frälsning. Någonting som är vitt skilt ifrån ett liv utan Gud. I första Thessalonikerbrevet så står det så här i första kapitlet. Från fjärde versen. Vi vet ju, kära bröder, ni Guds älskade, hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er inte med ord allenast utan i kraft och helig ande och med full visshet. Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa och ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens. I det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Så blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaja. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut, icke allenast i Makedonien och Akaja, utan allestädes har er tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Ty själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er, och hur ni från avgudarna omvände er till Gud, till att tjäna den levande och sanne guden och till att vänta hans son från himmelen. Honom som han har uppväckt från de döda. Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Här ser vi tydligt att här var det ett frågan om ett förr och ett nu. Man omvände sig från avgudarna till Gud. Till att tjäna den levande och sanne guden. Och det är så det kristna livet ska vara. Det är ett förr och ett nu. Någonting helt nytt som kommer in. Och som gör att allt det gamla, det lämnar vi. Jag har en känsla av att tiden och nutidens kristendom många gånger är så utslätat. Och så tandlöst, så uddlöst. Så att människorna kan inte se någon skillnad på vem som är kristen eller inte kristen. Vem som åtminstone kallar sig kristen. Utan många, många kristna tror att man helst inte ska tala så mycket om det. Att man är kristen, att man ska inte verka så annorlunda. Utan att man ska vara som alla andra och så har man sin kristendom bara på något sätt. För sig själv och man kanske går till sin kyrka och är kristen i väldigt oförargligt så att ingen blir störd av det. Och så tror man att man på det sättet framställer en kristendom som ska locka människorna mera. Och det är ju precis tvärtom att en sådan kristendom den gör ingen skillnad alls. Men du och jag är kallade till att vara sändebud ifrån Herren och verkligen kunna genom vårt liv förkunna ett budskap ifrån Herren att det finns ett helt annat liv att leva. Ett liv som får mening och innehåll. Och det är frågan om att man genom sin kristendom får leva verkligen på ett helt annat sätt. I Titus brev så står det i andra kapitlet, 11 versen, ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all oraktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares, Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Så ska du tala och du ska förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig. Det finns ju som sagt ett helt annat liv att leva. Det ser vi ju också i Paulus brev till Timoteus. Vi kan titta där i Timoteus, första Timoteusbrevets fjärde kapitel. Där står det, från första versen står det här: Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Jag tycker att det är det vi ser idag. Att det är en sån skillnad mot den kristendom som var förut. Man har avfallit och hamnat i någonting helt annat än vad det skulle vara. Istället så står det i 12:e versen där: Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Fast mer må du för dem som tror bli ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer. Och från 6:e kapitlet kan vi titta i 11:e versen: Fly sådant. Och då har han talat om penningbegäret, vilket väldigt många människor är fyllda utav, ett penningbegär. Fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och saktmod. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad. Du som och inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Och från 20:e versen: O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort ifrån de oandliga tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen, vilka några föregiva sig äga, varför de också har farit vilse i frågan om tron. Det finns en sådan kristendom som gör att det blir en förvirring, en dunkelhet, en oklarhet, vilket gör att människor kan komma vilse. Och jag tycker att det är som att världen har intagit så mycket av den kristna sfären, så att de har på något sätt ockuperat och fått in sina tankar, alltså denna världens första sår in sina tankar och idéer, så att människorna blir helt förvirrade. Och den här situationen som vi har tycker jag liknar en situation som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och jag tror att jag ska läsa det sammanhanget. Och det är naturligtvis bildspråk nu på det som jag menar råder idag. Och det kan vi läsa om i Andra Konungaboken. Vi kan först läsa i 6:e kapitlet där det står så här. De kristna hade, eller de Guds folk på den tiden, som är ju en förebild för de kristna idag. Då står det så här att i 6:e kapitlets 24:e vers: Därefter hände sig att Ben-Hadad, konungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan det belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kabb duvoträck. Alltså det här var en situation där denna Ben-Hadad hade belägrat Samaria. Och det folk som var i Samaria hade nöd, hungersnöd. Om man då liknar det vid att världen har belägrat den kristenhet vi har, så att det blir andligt talat en hungersnöd. En hungersnöd när det gäller det andliga. Därför att man får inte tag på ett sant och rent och klart Guds ord på det viset som vi borde ha bland oss som kristna. Och då kan vi läsa i 7:e kapitlets första vers. Utanför stadsporten uppehöll sig då fyra spetälska män. Dessa sa till varandra: "Varför ska vi stanna kvar här till dess vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd är i staden, så ska vi dö där. Och om vi stannar här ska vi också dö. Välan, låt oss då gå över till aramernas läger. Låter de oss leva så får vi leva, och dödar de oss så må vi dö." Och så stod de då upp i skymningen för att gå in i aramernas läger. Men när de kom till utkanten av aramernas läger, se, då fanns ingen människa där. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i aramernas läger. Ett dån såsom av en stor här, så att de hade sagt till varandra: "Förvisso har Israels konung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egyptiernas konungar för att dessa ska komma över oss." Och därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sånt det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. Ja, och då kom de spetälska in där och fick se hur det var där, och de kunde få mat och de åt och drack och så vidare och så vidare. Och vi ska inte fortsätta läsa där, men då tänker jag så här att det här är en liknelse, och ja, möjligen att den haltar väldigt mycket, den här liknelsen, men ändå, man tänker sig detta, att det som är belägrat, det är kristenheten av världen och världens ande. Och här var det hungersnöd, och de här fyra spetälska, de var naturligtvis svaga människor. I sin sjukdom var de svaga, och de orkade ingenting, de var inga stridsmän på något sätt. Men de satt utanför staden. Och du kanske är en kristen som känner dig så svag. Och du är inte längre med någonstans. För du upplever svagheten också i staden. Om man säger så, i de kristna församlingarna. Du upplever det så tomt och så dåligt med att få andlig föda där, så du sitter utanför, som de här fyra spetälska gjorde. Och så säger de så här att om vi sitter kvar här, då dör vi. Ja, så är det med dig och mig också. Om vi sitter utanför och inte är med någonstans, därför man tycker det är för tråkigt, för ljumt och för kraftlöst överallt. Ja, men i den situationen, där kommer vi ju inte överleva andligen. Det gör vi inte. Och går vi in, nej men då är det ju samma hungersnöd där inne. Så vi går inte dit heller, det är inte lönt. Vad ska jag där och göra? Jag kommer bara att dö där också. Om jag sitter passiv inne ibland i denna hungersnöd, andliga hungersnöd. Ja, vad ska vi göra då? Ja, men då börjar vi att gå emot fiendens läger istället. Och så får vi se vad som händer. Och de här gick emot fiendens läger. Och tanken för dem var ju ingenting egentligen, bara att se vad som skulle hända. Men de gick åt rätt håll. I Guds ögon gick de åt rätt håll. Det var ingen annan som gjorde det, som gick åt rätt håll. Det var inga soldater eller någon som gick åt det hållet, gick emot fiendens läger. Men det gjorde dessa fyra. Och då lät Herren ett dån av vagnar och hästar höras. Det var hela himmelens här var med på den kursen, om man säger så. De här gick emot fiendens läger. Och då liknar jag det vid att du och jag måste gå emot världens läger, om man säger så. Man går emot, man vågar stå upp och hävda motsatsen till vad världen gör. Och då kan Gud bekänna sig till dig och mig, hur svaga vi än känner oss, hur omöjliga vi än upplever oss själva, om vi törs gå emot fienden, om vi törs gå emot det som världen betecknar och istället våga hävda Guds ord. De här var ju ändå israeliter. De var Guds folk och de gick åt rätt håll. Och det här kan du och jag också göra. Vi kan våga gå emot. Det vill säga, vi kan fortsätta hävda Guds ord. Så här säger Guds ord. Även om det inte är populärt, om det är sånt som människor reagerar emot, så kan du och jag våga göra det i våra liv. Och då får vi hela himmelens här med oss. Och då kan vi vinna seger och skaffa föda åt hela folket, vilket de här spetälska männen gjorde. Om man läser vidare i det här kapitlet så kom de på att det här måste vi ju dela med oss utav. Så de, det står så här i att de gick bort och vände tillbaka och hämtade vad det fanns. Men så står det i 9:e versen: men därefter sa de till varandra, vi beter oss inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Och så gick de av stad och ropade an vakten och berättade för dem att de har flytt ifrån lägret och där finns allting. Och då kunde de hämta mat till hela Israels folk där. Och om du och jag vågar stå upp och gå emot, då kan Gud komma till och ge oss frimodighet att kunna hävda Guds ord, så att Guds folk får mat och föda för sitt andliga liv. Och det blir en helt ny situation. Det blir så att säga väckelse om du och jag vågar hävda Guds ord i den mörka tid som är nu. Vi ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i alla lägen. Och om det är populärt eller inte populärt. Vi smickrar oss inte fram som vi läste här. Vi uppträder inte med smickresord, så står det i Thessalonikerbrevets andra kapitel. Så här står det från första versen där, Thessalonikerbrevets andra kapitel. Ni vet ju själva, kära bröder, att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fastän vi, så som ni vet i Filippi förut, hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för er Guds evangelium under mycket kamp. Ty vad vi talar till tröst och förmaning, det har inte sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt. Ej heller sker det med svek, utan därför att vi av Gud har prövats värdiga att få evangelium oss betrott, talar vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan. Aldrig någonsin har vi uppträtt med smickrets ord, det vet ni. Inte heller så att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning. Gud är vårt vittne. Och inte heller har vi sökt pris av människor, vare sig av er eller av andra. Nej, här vågade man tala Guds ord och man var frimodig i detta. Det är ju det du och jag är kallade till. Det är att vara frimodiga och oförfärade och hävda Guds ord i alla lägen. Och det finns ju, ja, vi kan läsa om till exempel Josua fick trösten eller uppmaningen här. När Mose hade dött och han skulle ta över, då fick han dessa ord till sig från första kapitlet i Josua. Då får han det här beskedet: var frimodig och oförfärad, ty du ska utskifta åt detta folk så som arv det land som jag med er har lovat deras fäder att giva dem. Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den. Vik inte av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, på det att du må ha framgång i allt vad du företar dig. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter. Ty då ska dina vägar vara lyckosamma och då ska du ha framgång. Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad. Så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty Herren din Gud är med dig i allt vad du företager dig. Och när man läser det här så talas det ju om lag. Men där kan vi säga att det handlar om Guds ord. Att hålla sig till Guds ord i alla stycken. Och inte vika därifrån på grund av några människors tyckanden eller tänkanden. Utan vara frimodig i att hävda Guds ord också idag. För då kan du och jag få stå för att föra fram det som Gud vill bland människorna idag. Gud vill inte att kristenheten ska vara lam och förlamad utav någon förskräckelse för denna världen. Utan vi ska frimodigt hävda Guds ord. För Guds ord, det är klart och tydligt. I Hebreerbrevet kan vi läsa, där står det så här att det är levande och kraftigt. Ja, jag ska läsa det innan till Hebreerbrevet 4 och 12 versen. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon, och inför honom ska vi göra räkenskap. Ja, vi ska hålla fast vid bekännelsen. Och i 16 versen, låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i alla lägen och våga gå emot världen och världens ande som tränger sig in bland de kristna och gör kristendomen kraftlös och svag. Nej, den blir stark som håller sig till Guds ord och som vågar hävda Guds ord också i den här tiden. Också när det inte är populärt bland människorna. Hävda det, för då kan du vara med och rädda människor. Du kan vara med och också ge näring och hjälp åt sådana som är vacklande och svaga på grund av ett svagt kristet liv i församlingarna. Nej, du och jag måste våga hävda Guds ord. Då har vi hela Guds här bakom oss. Och då kommer han och träder till med sin kraft och sin. Och då vinner vi seger trots att vi är svaga. Precis som de här fyra spetälska. De var ju ingenting att frukta för mänskligt sett. Men när Gud var med, då blev det en stor seger. För Gud var med och stridde för dem. Vi ska vara frimodiga och oförfärade, precis som Josua fick till sig. Du och jag ska inte vara rädda för att hävda Guds ord i den här tiden. Då kan vi vara med och hjälpa människor att komma rätt också i den här tiden när mycket av det kristna livet är ljumt och oklart. Nej, här ska vi låta Guds ord åtskilja och rensa upp och så att människorna får se klart var vägen går och att det kristna livet är någonting helt annat än ett världsligt liv. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att det här inte har blivit för rörigt för dig. Men Gud välsigne dig att våga stå för Guds ord i den här tiden. Det är vår enda hopp och vår enda räddning. Må Gud välsigna dig.